Jag tror att problemet kommer att försämra sig i Sverige om kommande år om immigration fortsätter så här. Och jag tycker att det måste finnas lite mer gränskontroll och lite mer kontroll på immigration här i Sverige, vem som immigrerar. För att ibland, jag vet att Sverige välkomnar många och de vill hjälpa många. Men problemet är att de inte vet typ 100% vem personen som flyttar hit är.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Från din trygghet med Anders Königsson.
Jag heter Michelle Peach och jag kom till Sverige för 4 år sedan. Innan bodde jag i Brasilien. Jag kommer från Niterói som är i Rio de Janeiro. Jag bodde i Niterói tills jag var 22 år gammal. 23 kanske. Och då flyttade jag lite med min mamma till Rio. Vi bodde i Botafogo då i ett hus eftersom hon hade ett kontor där. Och sen när jag blev 25 flyttade jag till Sverige för första gången. Där jag pluggade jag på KTH. Under 2 år. Och när jag flyttade tillbaka till Brasilien hade jag egen lägenhet i Copacabana i Rio de Janeiro.
För någon som inte har varit i Brasilien och i Rio, hur är det att leva där?
Jag tycker det är fantastiskt och en sida för att till exempel man kan njuta av naturen och stranden. Det är jättevacker, folk är jätteglada och de gillar att hjälpa även om de inte känner dig. Om det finns fest, de bjuder dig om du är vän till någon som de känner till. Så då, alla folk är glada, men å andra sidan det finns mycket otrygghet. Det är en känsla av konstant otrygghet. På grund av, det finns mycket våldsamhet på gatan. Det finns stora klyftor mellan de som är rika och de som är fattiga. Och det gör att det finns mycket brottslighet. Så man känner sig glad för att man kan vara där, men samtidigt det finns alltid en känsla av otrygghet. Man lever med lite rädsla.
Otryggheten då, hur var det att växa upp i Niterói och sen i Botafogo när den här otryggheten fanns?
Otryggheten alltid fanns, men det blev lite sämre när jag var typ tonåring. Det känns som det var tryggast när jag var barn. Eller jag vet inte, för att Niterói, det var lite tryggare än Rio. Men sen blev det samma sak som Rio. Och många kriminella flyttade till Niterói. Niterói är lite mer det är känt för att vara ett familjeområde där det finns flera familjer med bra inkomst. Och då tror jag att det gjorde att många kriminella flyttade till Niterói faktiskt. Och det blev lite otryggt där. När jag var typ 12-13 år gammal, det var inte rekommenderat att vi var ute till sent. Eller efter skolan, jag hade någon som hämtade mig på skolan tills jag var typ 15 år gammal.
Var det någonting speciellt som hände i det brasilianska samhället under den här tiden då när du säger att det vart mer otryggt?
Ja, vi hade mycket problem med politikerna faktiskt. Och det finns alltid de som är för typ vänsterpartiet och de som är för högerpartiet. Och det finns alltid konflikt. Och sen alla priser på alla varor, det blev mycket dyrare och folk inte hade pengar för att betala för det. Och många, de blir kriminella på grund av detta. De som ger otrygghet, som är polis, de var korrupta också då. Så ibland de måste ge trygghet till ett område, men om det kommer en kriminell och betalar pengar till dem, då försvinner de. Och de inte gör deras jobb. Det är lite så.
Den här korruptionen, ökade den då under den här tiden i samband med att det var ekonomiska svårigheter i landet?
Ja, jag upplever det. Och det finns tills idag faktiskt. För att problemet blev sämre och sämre. Jag upplevde att när jag var barn, det var lite tryggare och det fanns inte lika mycket korruption som det började finnas när jag var typ 13 eller 14 år gammal.
I det förra avsnittet av Trygghetspodden så kunde vi höra några personer som berättade om kriminaliteten i Brasilien och den otrygghet som de känner på grund av den. Hur väl känner du igen dig i det här som de berättade i det avsnittet?
Jag känner mig igen 100% för att jag har varit i sådana situationer 2-3 gånger. En gång var jag 3 år gammal och jag var hemma hos mina föräldrar och mina släktingar. Och plötsligt det kom 3-4 mannen som var klädda i svarta kläder och med vapen i handen. Och de hotade oss jättemycket. De ville ta allt som vi hade i lägenheten. Och det var innan jul, så hela familjen var hemma och alla var skrämmade. Det var hemskt. Vi kände oss jätteotrygga och vi kunde inte ens göra något för att vi hade vapen pekat åt våra huvud. Ja, vi blev bunda av dem. Och sen när de fick lämna platsen, en person som var inte så fastnad, hon försökte typ ta slås. Och sen var vi hos polisstation för att anmäla vad som hände. Men de tog så mycket pengar och alla smycke, allt som hade mycket värde från lägenheten. Min familj förlorade mycket pengar på grund av detta. Och det var inte bara det, det var känslan av rädsla och att vi var inte alls trygga, även i en lägenhet. Och det var inte ens respekterat att det var typ jul. Andra gången var jag på väg tillbaka hem med en väninna och hon körde bil. Och bilen stoppade plötsligt och det kom en kille som försökte typ sälja lite godis. För att de gör det där i Brasilien när man är i bilen ibland och parkerar. Och han var drogad. Han pekade ett vapen åt min väninnas huvud. Och han sa till oss, ni måste ut nu. Och säkerhetsbältet fastnade. Då kunde jag inte komma ut så snabbt. Och han sa att han skulle skjuta mig om jag inte gick ut från bilen. Och jag kände mig jätterädd då.
Vad hände sen?
Han tog bilen och sen min väninna, hon hade ingen försäkring på bilen. De fick hitta bilen 3 veckor senare och det var utan allt, utan däckar, utan radio. Så för att de gör det och de tar alla delar av bilen för att sälja till någon annan och få pengar för att köpa mer droger. Så det är hemskt, men det händer jättemycket. De gör det inte bara med bilar, men med cykel, motorcykel och allt som de kan hitta. Ibland även med en klocka till exempel. Det är inte rekommenderat att man går ut i Rio med typ guld, halsband som är gjord av guld eller klocka eller inget som är jättedyrt. För att de... Ja, de gör det jättemycket där. Det finns mycket brottslighet hela tiden, även på stranden. Man promenerar på trottoaren där på stranden. Det finns folk runt omkring. Och det kommer någon plötsligt med en cykel. Och de får ta dina grejer också. Och det är soligt, det är 12:00. Och de inte ens bryr sig. För att folk inte agerar. Och ofta det finns inga poliser runt omkring. Och även om det finns, de är inte så snabba. Några av dem de är, men mest av tiden de inte ens ser för att det är så mycket folk. Speciellt på turistiska områden såsom Copacabana, Leblon och Ipanema. Och det fanns andra gånger också. Man är med sin mobil på gatan och kollar upp någon info och plötsligt kommer någon i en motorcykel och tar din mobil. Så man måste vara jätteförsiktig med sina väskor och mobil på alla tider av dagen. Det är inte bara på kvällen.
Du flyttade till Sverige och studerade här på KTH i Stockholm. Varför då?
Det var på grund av att jag ville plugga till miljöingenjör, jobba infrastruktur. Och alla mina vänner sa till mig att de bästa länderna är Kanada eller Sverige. Och då fick jag välja Sverige eftersom jag fick en stipendium. Jag inte behövde betala på mina studier här. Och det var lite billigare att betala för lägenheten. Och jag hade 2 svenska vänner som bodde i Rio som starkt rekommenderade KTH. En av dem pluggade fysik där.
Efter att du studerade klart här så flyttade du tillbaka till Brasilien. Hur var det att återvända efter att du hade bott i Sverige i några år?
För 2 månader gråt jag typ nästan varje dag för att jag ville inte åka tillbaka. Jag åkte tillbaka på grund av finanskrisen som fanns i Sverige i 2009, början av 2010. Och då kunde jag inte hitta ett heltidsjobb som arkitekt då. Och i Brasilien det fanns, ekonomi var bra i Brasilien då. Från 2011 till 2013-14 ekonomi var bra i Brasilien. Då det var en ledning att flytta tillbaka. Och då fick jag mitt första jobb där som projektledare inom infrastruktur. Och det är det som jag jobbar med tills nu, faktiskt. Och det hjälpte mig att återvända till Sverige och att få ett bra jobb här.
Och du råkade också ut för någonting annat i samband med att du arbetade på det här byggprojektet.
Ja, en dag var jag på ett tågstation och jag gjorde byggplatsuppföljning där. Men jag var ny på företaget. Och då det finns en tävla där det finns bilder på alla som jobbar på företaget. Och de som säljer droger i det här stället, de var runt i stationen och jag visste inte det. Och de styr hela området där. För att det finns vissa ställen som är jättefarliga som har vissa personer som de ser att de tar hand om platsen, men de inte tar hand. De bara skjuter dem som är inte därifrån och som är där på något sätt. Och då såg jag en röd punkt på mina kläder. Och det kom någon som säljer biljetter i stationen. Och de sa, du borde vara försiktig och åka tillbaka till kontoret. Och jag frågade varför. En av personerna som tar hand om stället här vill inte att du fortsätter ta bilder här. Men jag måste göra det eftersom jag gör byggplatsuppföljning. Jag måste rapportera till min chef vad som händer här nu. Och då sa de nej, men du borde åka tillbaka och du kan komma tillbaka om några dagar med utrustning som innehåller namnet av företaget. För att han har precis sagt till mig att han tycker du är en journalist och de vill inte ha journalister här. De vill inte att folk som du inte känner till tar bilder på området eller vad som händer här. Och då fick jag förstå att det var så farligt där, att det fanns drogsmuggling i närheten av stationen och de ville inte att det dokumenterats. Och vad som var konstigare och roligaste samtidigt, det var att personer som jobbade och fick sälja biljetter på stationen som jobbade på samma företag som jag, det var han som kom för att meddela att någon som var utanför stationen ville inte att jag tog flera bilder. Det var jättekonstigt för att det finns vissa ställen i Rio som är så farliga att de skyddas av någon typ chef, som de kallar chef. Men det är någon som är kriminellt faktiskt.
Så de kriminella har ett väldigt starkt grepp om områden i Rio?
Ja, och vissa områden. Och det här tågstationen var på ett jättefarligt område.
Hur stor anledning till brottslighet är det här med droger i Brasilien?
Det är mycket stor. Det finns vissa folk som använder mycket droger och de vill råna för att kunna sälja och köpa mer droger. Och de inte ens vet vad de gör. På grund av det att de skjuter någon som dödas av dem. För att de inte ens vet vad de gör. De är omedvetna på grund av drogens effekter. Så det är jättestark koppling mellan brottslighet och droger. Jag skulle säga det åker nu och det är tyvärr det är många som använder droger i Brasilien.
Nu har du ju bott i Sverige i 2 omgångar och känner till det svenska samhället ganska bra också. Mm. Hur tycker du att Sverige och det svenska samhället är i jämförelse med Brasilien och det brasilianska samhället gällande det här med medborgarnas säkerhet och trygghet?
Först och främst, jag ville säga att jag känner mig trygg här. Och Det känns som jag kan slappna av med mina väskor. Ibland är jag själv på någon restaurang och jag lämnar min väska ibland typ för 2-3 minuter för att gå till toaletten eller något så här. Och jag är inte rädd för att någon kommer att ta mina grejer. Och det känns som jag har bättre livskvalitet än jag hade i Brasilien. Det finns lite mer balans mellan privatliv och jobb, arbetsliv.
Så du känner dig alltså betydligt mycket tryggare här i Sverige än du gjorde i Brasilien. Men hur ser du på samhällsutvecklingen ändå här i Sverige?
Jag vet att det finns vissa ställen här i Sverige, att här i Stockholm, som är lite utanför stora delen av stad, där det finns kriminella aktiviteter. Man läser i tidningen varje dag. Det är liksom ställen som Hägsätra och det finns Tensta. Och jag upplever att det finns mycket segregation också här. Det finns många som flyttar från utomlands och de bor separat i vissa områden. De är inte blandade med de flesta svenskar. Jag vet inte om det är på grund av deras ekonomiska situation, på grund av någon religion, men de har deras egna ställe att bo. Och det finns vissa ställen som man inte ens ser någon svensk person. Det är bara de som är immigranter. Och man läser i tidningen varje dag att det finns där kriminalitet växer här i Sverige. Och inte bara det, att det finns också sexuella brottslighet. Och det känns, jag känner mig lite orolig för detta, för att det är kvinnor som är mest påverkade av detta. Men det är som alla länder där det finns stor immigration. Och det fanns mycket immigration på grund av de som sökte asyl för två eller tre år sedan. Så jag upplever att kriminalitet åker här i Sverige, men det är fortfarande under kontroll. Man inte hör hela tiden att det händer något. Jag vet inte om tidningar de döljer info från folk, så att folk inte blir typ skrämmade. Men om de berättar sändningen, om de berättar allt som händer, då det är inte ens typ 1% av vad som händer i Rio.
Om du jämför då, du har levt i en stad och ett land där brottsligheten präglar samhället. Det här med att du säger att brottsligheten ökar i Sverige, att det sker mer brott och så. Om du ser utvecklingen i Sverige, alltså ser du någon risk att det kan bli på samma sätt som i Brasilien, att man liksom behöver känna sig otrygg här också?
Kanske om några år. Inte just nu, men jag tror att problemet kommer att försämra sig i Sverige om kommande år, om immigration fortsätter så här. Och jag tycker att det måste finnas lite mer gränskontroll och lite mer kontroll på immigration här i Sverige, vem som immigrerar. För att ibland, jag vet att Sverige välkomnar många och de vill hjälpa många. Men problemet är att de inte vet typ 100% vem personen som flyttar hit är. Så det fanns problem med terrorister och personer från ISIS som bodde här förut. Och det kan fortsätta att hända om folk inte har typ någon tät gränskontroll. Jag tror att man behöver förbättra systemet, immigrationssystemet här.
I Brasilien är det alltså väldigt stora klyftor mellan fattiga och rika, vilket du berättade är en viktig anledning till att det är så hög brottslighet. Finns det en risk att Sverige går samma väg om utanförskapet cementeras i landets många utanförskapsområden och klyftorna mellan fattiga och rika blir större även i Sverige?
Jag tror att det kommer att hända och det finns lite mer arbetslöshet. Det är en stor risk att folk inte får pengar och då brottslighet kommer att ökas.
I serien om Brasilien här i Trygghetspodden så har man kunnat följa utvecklingen i Rio och då genom den största favelan, Hosinha. Att det var droggäng som styrde där, men att Hosinha sen passiviserades inför fotbolls-VM 2014. Och den lättnad de boende där kände då. Hur är situationen med brottslighet i Rio och övriga Brasilien nu? För nu har det gått några år sedan det här hände.
Brottsligheten har inte gått ner än så länge jag vet. Varje dag man kan läsa på tidningen, för att jag läser detta online. Globo och andra tidningar som man kan läsa online. Och det är samma situation. Jag upplever att problemet har inte minskat alls. I Rosinge, det finns 100 000 personer som bor där. Så det är jättestort. Om man jämför det typ kanske samma storlek som vissa stad här i Sverige, jag vet inte. Och priserna har gått upp jättemycket, särskilt på turistiska områden. Till exempel de som bor i Rio får betala samma pris ibland som turister som åker dit. Det är inte det samma pris för de som bor där och för turister, tyvärr. Och det börjar bli dyrare och dyrare att kunna bo. Och ju dyrare det blir, desto mindre pengar har folk. Och några, de hamnar på kriminella livet. Ibland vi har problem även på stranden. När man solar och badar där, man lämnar sina grejer under paraplyet och det kommer någon och tar dem. Och det händer plötsligt så här. Eller det kommer massa folk från favelas. Det heter Ahastan. Och de hotar folk som är där på stranden. De tar allt som de kan. Och det är inte bara Rosinge. Det finns också andra favelas.
Vad anser du behöver göras för att samhällsutvecklingen i Brasilien ska vändas och man ska få bort brottsligheten?
Just nu, vi har en president som är extremt höger. Det finns några som inte ens gillar honom. Det är Jair Bolsonaro. Men han var på militär. Och han, än så länge jag vet, han är jättetyp radical. Med att vi kommer att åka tryggheten och åka polispresens på gatan och så. Så jag tycker att vad som vi behöver göra är att förbättra ekonomiska situationen. Det finns mindre korruption, men jag vet inte om det är möjligt eller inte. Och alla har tillgänglighet åtminstone till mat och vatten varje dag. Och att till ett okej liv.
Bolsonaro har ju blivit vald till president ganska nyligen och en av hans viktiga vallöften, det var ju att just att han skulle få ner brottsligheten. Och som du säger, han ses som radikal, han har blivit kritiserad. Framförallt i utomlands och i svenska medier så har man fått en väldigt negativ bild av honom. Men tror du att han har en chans att faktiskt göra någonting åt brottsligheten?
Jag tror det, eftersom han kommit från militärer. Jag tror han har mycket kunskap i det här området. Och han samarbetat med andra som han har anställt som är lika duktiga.
I och med att han har den här militära bakgrunden och han då verkar vara en väldigt hård förperson. Tror att han kommer att gå fram på ett väldigt hårt sätt mot de kriminella och att det är det som ska vara lösningen?
Jag tror det, att det ser ut som. Men problemet är att vi har en stor del av folk där i Brasilien som är mot honom. Och det kan påverka hans arbete, tror jag. Det är jättedelat. De som är för vänster och de som är för höger där i Brasilien. Så jag tror att det kan påverka lite hans arbete. För att det finns lite sabotage ibland. Men jag tror att än så länge han har utfört ett bra arbete. Det finns inga politiker som är typ 100%. Det finns alltid ett problem eller flera problem. Och i Brasilien, det känns som vi har inte lyckats med någon politiker typ 100% just nu. Jag är aldrig nöjd när jag fick förläsa till exempel Bolsonaro. Han är extremt höger, han kommer från militären och han har några bra arbetssätt. Men samtidigt, de säger att han är lite male chauvinist mot kvinnor. Men det här kan jag inte säga så mycket mer om. För att det finns också många kommentarer från de som är för vänster. Och de försöker påverka hans bild framför folk där i Brasilien. Så mycket som de kan. Men jag tror på att nu med Bolsonaro det kommer att förbättra situationen där i Brasilien. Trygghet. Kanske korruption också.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på dintrygghet.nu. Gillar du Trygghetspodden? Stöd i så fall vårt arbete för ökad trygghet. Våra Swish- och kontonummer finns på dintrygghet.nu.